Vi ska fortsätta att tala om lagen. Vi höll på med detta ämne förra gången och vi har lite kvar i behandlingen av lagen. Men låt mig säga att eftersom den här serien heter Vad är kristendom, så är naturligtvis själva centrum i kristendom inte lagen utan det evangelium om Herren Jesus Kristus. Men till den kristna tron hör också kunskap om lagen, och lagens verk är en viktig bakgrund och förutsättning för det glada budskapet om Jesus Kristus. Vi ska börja idag med att tala om lagens syfte eller ändamål. Och då säger vi för det första att lagen kan inte frälsa människan. Lagen kan inte frälsa människan. Och det är inte av det skälet att lagen skulle vara ofullkomlig, utan lagen är fullkomlig. Den är, står det, helig. Den är helig. Budordet är heligt, rättfärdigt och gott. Romarbrevet 7:12. Och det står också i Bibeln att en människa som gör dessa ting ska leva genom dem. Romarbrevet 10:5. Och i Lukas 10:28 står det: gör det så får du leva. Det betyder alltså att lagen uppenbarar en fullkomlig väg till himmelen. Men det är bara det att allt sedan syndafallet så förmår inte människan gå denna väg. Lagen som var given till liv har blivit försvagad genom köttet, står det. Romarbrevet 8:3. Lagen som var given till liv har blivit försvagad genom köttet. Och därför kan ingen människa prestera den helighet och fullkomlighet som lagen kräver. Alla har ju syndat och saknar härligheten från Gud. Romarbrevet 3:23. Vem som helst som söker frälsning under lagen utsätter sig därför för lagens förbannelse. Ja, han förtjänar lagens förbannelse eftersom han misslyckas att hålla lagen. Galaterbrevet 3:10. Alla de som låter det bero på laggärningar, de är under förbannelse. Av laggärningar blir intet kött rättfärdigt inför honom. Romarbrevet 3:20. Fastän lagen alltså uppenbarar en fullkomlig väg till himmelen, så kan den inte åstadkomma att en människa når himmelen. Och skälet är alltså inte att lagen är ofullkomlig, utan skälet är att människan alltsedan syndafallet är oförmögen att uppfylla lagens krav. Då kan man ju fråga sig varför Gud gav lagen åt människorna på Sinai berg. Ja, svaret är att det var inte för att människorna genom lagen skulle förtjäna frälsning och kunde förtjäna frälsning genom att hålla lagens bud. Gud visste att detta var omöjligt för människan. Det står i Galaterbrevet 3 om den här saken. Gud hade 430 år tidigare givit arvet åt Abraham genom ett löfte. Arvet, frälsningen, landet, arvedelen. Den gavs inte genom att man hade hållit vissa bud, utan den gavs genom ett löfte. Så här står det: ett förordnande som Gud redan har givit gällande kraft kan inte genom en lag som utgavs 430 år därefter ha blivit ogiltigt, så att löftet därmed har gjorts om intet. Om det nämligen var på grund av lag som arvet skulle undfås, så var det inte på grund av löfte, men åt Abraham har Gud skänkt det genom ett löfte. Galaterbrevet 3:17-18. Alltså arvet, en gåva som är given genom löftet. Och det förordnandet att arvet är givet genom löftet, det tas inte tillbaka 430 år senare när Gud ger lagen. Paulus menar alltså att när Gud nu ger lagen på Sinai, så betyder inte det att nu är vägen till att få arvet en annan än tidigare, utan allt jämt är vägen löftet. Genom löftet skänkes arvet. Ja, vad är då lagen till för? Varför har vi fått lagen? Ja, vi säger för det andra, lagen är en spegel som visar oss vår synd. Paulus säger i Galaterbrevet 3:19, vartill tjänade då lagen? Jo, på det att överträdelserna skulle komma i dagen blev den efteråt given. Synden skulle jag inte ha lärt känna om inte genom lagen. Ty jag hade inte vetat av begärelsen om inte lagen hade sagt, du skall icke hava begärelse. Romarbrevet 7:7. Vad som kommer genom lagen är kännedom om synden. Romarbrevet 3:20. Lagens främsta syfte är alltså alltsedan syndafallet att övertyga människan om hennes medfödda syndfullhet, hennes många överträdelser av Guds heliga vilja. Övertyga henne om skulden som hon ådragit sig genom synden. Övertyga henne om Guds rättfärdiga vrede. Och sålunda uträttar lagen en mycket bestämd och viktig tjänst. Den bryter ner hos människan självtillräcklighet, självrättfärdighet, bryter ner den stolthet inför Gud som skryter med eller förtröstar på egna gärningar. Och avvisar varje erbjudande av nåd. Människor som förtröstar på sig själva och egna gärningar, de behöver ju inte nåd. Syftet är alltså att ödmjuka människan inför Gud. Att fylla hennes hjärta med skräck och förfäran. Lägg alltså märke till att lagen är inget nådemedel. Lagen är alltså inte ett medel som Gud, vad ska vi säga, använder för att göra människan till hälften troende. Föra henne halva vägen till himmelen och så skulle evangelium komma och ta henne sista vägen. Nej, lagen gör ett viktigt förberedelsearbete, men detta innebär inte att människan genom detta förberedelsearbete görs till hälften levande, till hälften en ny människa, till hälften på väg mot himmelen, utan detta förberedelsearbete innebär att hon blir helt avslöjad, hon blir krossad, hon blir dödad. Och i denna förkrosselse så är det inte heller fråga om att man blir så förkrossad så att lagen får fram en riktig rättånger, en sån ånger som inte kommer av skräck och förfäran utan av kärlek till Gud. Nej, en ånger av kärlek till Gud, den finns ju inte hos den opånytt födda människan. Kärleken till Gud, den är en trons frukt. Och därför binder man en människa och man kämpar med henne och säger, du får icke tro evangelium om du inte först har en sån ånger. Inte en bondånger utan en rätt ånger som sprutar fram ur ett hjärta som älskar Gud. Då har man vänt det hela bak och fram och missförstått allt sammans. Lagen skapar ånger och skräck. Och det är det Bibeln kallar en ånger efter Guds sinne. Det vill säga en ånger som Gud skapar. Alltså inte en ånger som vi hittar på, som människan skapar. Vi kan ångra oss därför att vi märker att den och den handlingen var dum, för att i och med det så går jag miste om den och den saken. Men den ånger det här är frågan om, det är den som är skapad av Guds lag och som är ställd i förhållande till Gud och hans vrede. Lagen ödmjukar alltså människan på detta sätt, att den fyller hennes hjärta med skräck och förfäran. Och läser ni psalmernas bok så finner ni en människa som dels plågas av lagen och dels fröjdas genom evangelium. När psalmisten drabbas av lagen, då kan han säga så här: mina missgärningar går mig över huvudet, så som en svår börda är det mig för tunga. Saltaren 38, vers 5. Lagen får oss alltså att inse vårt förlorade tillstånd och behovet av en frälsare. Men lagen ger ingen rätt kunskap om frälsaren. Den får oss att inse behovet av att vi måste räddas. Men kunskapen om frälsaren och tron på honom, det kan bara evangelium ge, skapa. Lagens främsta syfte är alltså att verka kännedom om och sorg över synden. Och vi brukar använda ordet spegel för detta syfte. Den är en spegel. För det tredje, lagen tjänar som en regel. Lagen tjänar som en regel i det troendes liv. De som är födda på nytt genom tron på Kristus, de är fria från lagens träldom, Romarbrevet 6:14. Utan att tvingas och drivas av lagens stränga bud, du skall och du skall icke, så är de villiga att av kärlek till Gud göra det som behagar honom. Det är den troende människan, den nya människan, som har kärlek till Gud, har fått ett nytt hjärta som älskar Gud. De behöver bara få veta, få sig förelagt vad Gud vill att de ska göra, så vill de skyndsamt och gärna göra det. Detta kallas för den nya lydnaden, trons lydnad. Den härrör från tron. Det är den fria lydnaden från ett älskande barn. Det är inte slavens påtvingade lydnad. För Guds barn så är lagen inte detta tvång, utan den är en vägledare och en regel som inte längre befaller och tvingar dem att lyda, utan som leder dem genom att peka ut vad som i sanning är gott och välbehagligt i Guds ögon. Därför behöver en troende också lagen. En troende ska inte hitta på egna gärningar, egna fromhetsövningar, utan de behöver lagen för att se vad det är som är fromt, gott, välbehagligt i Guds ögon. Men nu är det ju så att en troende människa är ju inte bara en ny människa. Den kristna har ju också kvar sitt kött. Och den kristnes kött, den vill inte villigt hålla Guds lag. Och därför finns också hos den kristne ovilja, tvång och synd. Men nu talade vi om den nya människan. Och jag ska citera vad det står i våra lutherska bekännelseskrifter, Konkordieformen, artikel 6. Det blir ett stycke så här: sålunda är och förblir lagen både för de botfärdiga och de obotfärdiga, både för de pånyttfödda och de icke pånyttfödda, en och samma lag, nämligen Guds oföränderliga vilja. Skillnaden vad beträffar lydnaden för lagen föreligger endast hos människorna. Den människa som ännu icke är pånyttfödd, liksom den pånyttfödde till sin köttliga sida, gör endast av tvång och motvilligt vad lagen kräver av henne. Den troende människan åter gör, i den mån hon är pånyttfödd, utan tvång och med villig håg, det som inte lagens hot någonsin kan framtvinga hos henne. Och här ser ni, om man vill att en kristen ska få mer kraft i sin helgelse, bli mera helgad, så får man inte fram detta genom lagen, utan lagen tjänar bara att tala om vad det är som ska göras och inte göras. Men kraften och viljan och hågen, den ges av evangeliet. Jag ska ta det där citatet en gång till så ni lägger märke till den här saken. Sålunda är och förblir lagen både för de botfärdiga och de obotfärdiga, både för de pånyttfödda och de icke pånyttfödda, en och samma lag, nämligen Guds oföränderliga vilja. Skillnaden vad beträffar lydnaden för lagen föreligger endast hos människorna. Den människa som ännu icke är pånyttfödd, liksom den pånyttfödde till sin kötsliga sida, gör endast av tvång och motvilligt vad lagen kräver av henne. Den troende människan åter gör, i den mån hon är pånyttfödd, utan tvång och med villig håg, det som inte lagens hot någonsin kan framtvinga hos henne. Det var om lagen så som en regel, med det man kallar för lagens tredje bruk. Och så för det fjärde, lagen tjänar som en tygel. Lagen tjänar som en tygel för det ogudaktiga. Lagen tjänar också till att upprätthålla yttre ordning bland ogudaktiga människor, bland vilda och olydiga människor. Jag citerar 1 Timoteus 1:9-10. Lagen är till, inte för rättfärdiga människor, utan för dem som trotsar lag och myndighet, för ogudaktiga och syndare, oheliga och oandliga människor, fadermördare och modermördare, för mandråpare, för dem som övat otukt och onaturlig vällustsynd, för dem som är människosäljare, lögnare, menedare eller något annat som strider mot den sunda läran. För de ogudaktiga så verkar lagen som en tygel som håller tillbaka och till en viss utsträckning hindrar grova synder. Till fast människor har liten respekt för lagen som sådan, så är de rädda för det straff som lagen hotar med. Därför är det så ödeläggande egentligen när man försöker ta bort i samhället varje tanke på straff. När man alltså inte kopplar samman lagöverträdelse och straff, utan då säger man ja, då behövs det lite vård. Det behövs det säkert, men tanken på straff försöker man att sudda bort. Så är det inte i lagen, i Guds lag. Gud hotar att straffa. Och han straffar. Och det talade vi om förra gången. Lagens hot och straff. Det är på det här sättet som den naturliga lagen fungerar i samvetet på människor. Det gör att människor ofta avstår ifrån synder som de kanske hade tänkt göra eller vill göra. Men de gör det ändå inte. De hålls tillbaka. Till en viss utsträckning hindras de av fruktan för straff. Och vi har Luthers förklaring i Lilla katekesen. Där står det så här: Gud hotar att straffa alla dem som överträder dessa bud. Därför skall vi frukta för hans vrede och inte handla emot den. Men han lovar nåd och allt gott åt alla som håller dessa bud. Därför skall vi älska honom, förtrösta på honom och villigt handla enligt hans bud. Och när vi talar om ogudaktiga människor, eller ska vi säga ateister eller hedningar, icke-troende människor som sköter sig hyggligt, har en borgerlig yttre rättfärdighet, då är denna rättfärdighet en produkt av detta bruk av lagen. Och utan att lagen fungerade på detta sätt som en tygel, så skulle människorna leva som markens djur. Och denna lag som fungerar på detta vis är ju skriven i människorna. Hjärtan skiljer den fundamentalt från djuren. Så kan vi här peta in då att vi har talat om lagens tre olika bruk. När vi sa att den först och främst är en spegel, så brukar det kallas för lagens andra bruk. När vi har sagt att den är en regel för det troende, då kallar man det för lagens tredje bruk. Och när vi har sagt att den är en tygel för det ogudaktiga, så kallas det för lagens första bruk. Tygel, spegel, regel. Lagens första, andra och tredje bruk. Så ska vi komma till en ny rubrik. Den kristne och lagen. Den kristne och lagen. Här har det ju i kyrkohistorien förekommit lärostrider. Det finns människor som säger att de kristna behöver ingen lag. Kallat för antinomister. Och det finns de som säger att de kristna är ju fullkomliga. De syndar inte. Men detta är ju fel. Också kristna syndar, till hos dem finns också köttet kvar, och köttet vill inte vara Guds vilja, under då ni kan inte heller vara det. Så finns synd och ofullkomlighet också hos de kristna, och det råder en strid mellan kött och ande. Men den kristne behöver också lagen såsom spegel för att hon ska se sitt kött och sin syndighet som alltjämt är där. Men också så som en regel. Men Paulus säger ju likväl, ni står inte under lagen utan under nåden. Romarbrevet 6:14. Betyder det då inte att vi kan strunta i lagen? Nej, det betyder det inte. En kristen kan icke strunta i lagen, bortse ifrån den. Att vi inte står under lagen, det betyder att vi inte för vår frälsning är bundna till laggärningar. Det betyder att vi inte söker frälsning genom lagen, och det betyder att vi inte är trälar under lagen. Vår nya människa lever ju inte under lagen, utan den lever i harmoni med lagen, men inte under, alltså i den meningen att lagen är pådyvlad henne. Den troende människan, den nya människan, lever inte efter lagen av tvång, utan som vi sa förut, den nya människan älskar Gud och vill hålla Guds bud. Sedan är det en annan sak att hon har köttet. Så vad jag vill, det gör jag inte. Och vad jag icke vill, det gör jag. Som Paulus säger i Romarbrevet 7. Av nåd är de kristna frälsta, inte av laggärningar. Och det är i nåden de lever. Och de vill göra Guds vilja av kärlek till Gud. Men de har kvar sin gamla människa. Och det är för hennes skull, för den gamla människans skull, som de fortsätter att bruka lagen som spegel. Men främst brukar de lagen som regel, ett rättesnöre för den nya människan till att göra det som behagar Gud. Därmed sätter vi punkt för avsnittet om lagen. Och så ska vi gå in på ämnet synden. Synden. Och då går vi först in på vad menas med synd. Första punkten blir, vad menas med synd? Bibelns definition, den är lagöverträdelse eller laglöshet, anomia. Inget ord, ingen tanke, önskan, handling är i sig själv synd. Men blir synd om den strider mot Guds lag. Att äta av frukten från ett träd, det tycks oss ju ganska oskyldigt. Men eftersom Gud hade förbjudit det, så var det synd. Eller vi kan tänka på en text som många människor har haft problem med. Första Samuelsbokens 15 kapitel. Där berättas det om konung Saul, att han skonade amalekiternas konung Agag. Och han tog vara på de bästa fåren och oxarna för att offra det åt Gud. Och på grund av detta drabbades han av förbannelsen från Gud. Och då säger människorna, men tänk så orättvist och så tokigt. Och för människan så verkar ju det som Saul gjorde både riktigt och humant och fromt. Att han skonade Agag var väl fint. Och att han sparade det bästa för att offra det åt Gud, det var väl också fromt. Ja, men nu hade Gud sagt att amalekiterna skulle i grund förgöras. Och det var därför som det som i och för sig var vackert och fromt var synd. Likadant som detta, vad är det för fel att ta av en frukt, av ett träd? Nej, men nu hade Gud sagt att av frukten på det trädet får ni icke äta. Därför var det synd. Vi ser alltså att en sak är synd, inte därför att vi tycker att det är olämpligt, ofromt, inhumant, utan därför att Gud har sagt. Det här har ju människor tappat bort. De säger, det tycker inte jag är synd. Det tycker inte jag är synd. Och de menar då, det tycker inte jag är olämpligt, opassande, oriktigt. Avgörande är alltså vad Guds ord säger. När israeliterna vid uttåget ur Egypten lånade klenoder av silver och guld från egyptierna, utan att lämna tillbaka dem. Har ni läst om det? Andra Mosebok, 12 kapitel. Så var det inte synd. Ja, men vad är det synd? Det var ju stöld. Nej, det var icke synd för att Gud hade befallt dem. Gud hade befallt dem att de skulle begära och tillskansa sig alla möjliga klenoder av guld och silver från egyptierna. Så drar jag iväg med det. Därför var det inte synd. Avgörande är alltså vad Gud säger i sitt ord. Om något är en synd eller inte bestäms alltså inte av vad vi tycker eller känner. Utan helt och hållet av detta. Överensstämmer det med Guds ord eller gör det inte? Synd, det är inte ett fysiskt förhållande utan ett moraliskt. Synden består i det att en viss handling, ett visst uppförande eller förhållande hos en människa inte är vad Gud vill att det ska vara. Att synda betyder sålunda att göra det som Gud förbjuder eller att inte göra vad han påbjuder. Eller att inte vara så som han vill att vi ska vara. Detta framgår av första Mosebok 2:17, Jakob 4:17, tredje Mosebok 19:2. Och synd är, om vi tänker på lagen, avvikelser från det som lagen föreskriver. Synd är, om vi tänker på Gud, olydnad mot hans vilja. Alltså i förhållande till lagen så är synd avvikelser från lagens föreskrifter. Med avseende på Gud så är synd olydnad mot hans vilja. Och varje avvikelse är synd. Varje avvikelse från Guds lag är synd oberoende av om den är stor eller liten. Ja, oberoende av om den är känd eller okänd. Det hjälper inte att säga, det visste jag inte. Oberoende av om den är medveten eller omedveten. Jag gjorde det inte med vett och vilja. Kanske man säger. Ja, det är till och med synd om den har skett mot vår vilja. Jag ville det inte. Romarbrevet 7:19. Jag ville det inte, men jag gjorde det. Det är den kristnes klagan. Vad jag vill, det gör jag inte. Vad jag inte vill, det gör jag. Det är lite synd. Vår personliga hållning, den kan öka eller mildra vår skuld. Det är sant. Men den ändrar inte handlingens karaktär av synd, eller som Bibeln säger, lagöverträdelse, anomia. Och vi kan återigen tänka på Saul, när han vägrade att döda Agag och när han tog det bästa av fårfäkreatur för offrat Gud. Tror ni inte att det var detta att Saul, han ville vara from? Han ville vara human. Tyckte synd om Agag. Och han ville ge det bästa åt Gud. Han tyckte det var olämpligt att alla dessa feta, fina djur skulle lämnas till spillo. Ja, säkert. Likväl så var det synd. Därför att det var överträdelse av vad Gud hade befallt. Vidare ska vi framhålla att bara det som strider mot Guds ord är synd. Bara det. Överträdelser av människobud och människostadgar, det behöver inte vara synd. Och där sätter ju människor lätt upp en lång lista på bud och förbud som är självpåhittade. Om detta skriver Paulus i Kolosserbrevet 2:16-17 följande. En lång lista på sådant. Det får du inte göra, det får du inte äta, det får du inte dricka, det får du inte ta i. Men likväl ska vi komma ihåg att när vi överträder vår regeringslagar, lagar som inte står i Bibeln utan som en regering har förordnat om, så är det likväl synd av det skälet att Gud har befallt oss att vara underdåniga all mänsklig ordning. 1 Petri 2:13. Och att inte lyda sina föräldrar, det är också att synda mot Gud. Därför att Gud har befallt, ni barn, var era föräldrar lydiga i allt. Kolosserbrevet 3:20. Och likaså syndar vi när vi handlar mot vårt eget samvete. Ty allt som icke sker av tro eller av övertygelse är synd. Romarbrevet 14:23. Ja, vi syndar också när vi brukar vår frihet hänsynslöst utan att ta någon hänsyn till svaga bröder och blir en stötesten för dem. 1 Korinthierbrevet 8:9-13. Men när människor ber oss om någonting som strider mot Guds ord, då är det inte synd att inte lyda. Oavsett om det är föräldrar eller regering eller vad det än är. Ty vi måste lyda Gud mer än människor. Apostlagärningarna 5:29. Sådana ting som Gud varken förbjuder eller befaller, de är alltså i sig själva, brukar man säga, adiafora. Det vill säga fria att göra eller inte göra. Men också i sådana ting ska vi komma ihåg. Och jag citerar 1 Korinthierbrevet 10:31. Vare sig ni äter eller dricker eller vad helst annat ni gör, så gör allt till Guds ära. Tydligt och klart bibelord. Vare sig ni äter eller dricker eller vad helst annat ni gör, så gör allt till Guds ära. Och man kunde också här citera Romarbrevet 14, vers 6. När nu människor försöker komma ifrån sin skuld, då förnekar de ofta det syndiga i en viss handling. Jag kan inte se att det är synd. Eller då säger de, jag kan inte se att det är någon större synd. Eller då ursäktar de sig med att säga att de inte visste att det var fel. Eller att de inte hade för avsikt att göra det. Det bara blev så. Men ska vi återigen komma ihåg att vår personliga hållning avgör inte det syndiga i en handling. Även om det bara blev så, även om vi tycker att det är en obetydlig sak, så är det synd om Gud har sagt i sitt ord någonting som vi har överträtt eller underlåtit. Så kanske jag hinner till avslutning säga lite också om syndens orsak. Det blir då nästa punkt, syndens orsak. Och då vill vi först stryka under att Gud är inte orsak till synden, på inget sätt. Och han är icke upphovet till synden. Han har inte skapat människan till att synda. Utan när han hade skapat människan, då sa han, det är mycket gott. Och han har inte heller beslutat att människan ska bli en syndare. Och han har icke heller accepterat synden när den kom in i världen. Och inte heller uppäggar han människan till att synda. Ingen säger när han blir frestad att det är från Gud som hans frestelse kommer. Ty så som Gud inte kan frestas av något ont, så frestar han inte heller någon. Jakobs brev 1:13. Men då säger människor så här ibland. Varför tillät och tillåter Gud synd om han hatar den? Och vi svarar, det är en förveten fråga. Vi kan inte och skall inte sätta oss till doms över Gud. Jag citerar, Gud är inte skapare, anstiftare eller orsak till synden, utan på djävulens anstiftelse har genom en enda människa synden, som är ett djävulens verk, kommit i världen. Svenska kyrkans bekännelseskrifter, sid 548. Det är ju Concordieformen. Vad är orsaken? Ja, då skiljer man på den yttre orsaken och den inre orsaken till synden. Den yttre orsaken, vad är det? Djävulen. Djävulen. Men då kommer återigen frågan. Djävulen var ju från början en god och fullkomlig ängel. Gud har inte skapat det onda. Djävulen var skapad god och helig. Och han blev inte frestad eller förförd av någon annan. Så att man liksom kan gå ytterligare ett steg bakåt och tänka, ja, men om det nu var djävulen som frestade Eva, vem var det då som hade frestat djävulen? Jaha, det var någon annan. Och vem var det som i sin tur hade frestat den? Nej, stopp. Vi kommer icke längre än till djävulen och skall icke försöka att komma längre tillbaka. Djävulen var inte frestad eller förförd av någon, utan den första tanken på synd som uppstod, första upproret mot Gud, var kom det ifrån? Det kom från denne ängel själv. Och så blev han en djävul och drog många med sig. Djävulen har syndat från begynnelsen, 1 Johannes 3:8. Och då frågar vi, hur är det då möjligt för en fullkomligt god och helig ängel att föda en syndig tanke? Ja, jag ska svara, det vet vi inte. Och det är meningslöst att försöka spåra ursprunget och orsaken till synden bortom djävulen. När han frestade och förledde Eva, då blev han den yttre orsaken till synden inom hela mänskligheten. Och han är än idag den drivande kraften i otrons barn. Ni har djävulen till er fader, heter de, otrons barn. Och han frestar de kristna till det onda. Den inre orsaken, det är människans hjärta. Synd är inte som dammet på vägen som får lite smuts på oss. Nej, synden liknas ur Bibeln med spetälskad. Det är mycket mera genomgripande, inte bara en yttre nedsmutsning. Varje synd som vi begår, den kommer inifrån oss själva, inte från dammet där utanför. Så vi kan skylla, det var dammets fel. Nej, från hjärtat. Därifrån utgår det onda, säger Jesus. Det är där våra synder börjar. Frestelsen som ansatte Eva och som kom från djävulen, den var inte den synd som Eva begick. Utan den synd hon begick, det var när hon i sitt hjärta förlorade tron på Guds ord. Och hon tror djävulens ord och önskar att äta av den förbjudna frukten. Och även utan en sån yttre frestelse så är den naturliga människans hjärta böjt till det onda. Till det står människans hjärta uppsåt är ont alltifrån ungdomen. När helst någon frestas så är det av sin egen begärelse som han dras och lockas. Jakobs 1:14. Vi ska alltså inte skylla ifrån oss på någon annan. Vi ska inte skylla på djävulen, det var djävulens fel. Lika lite som Eva kunde göra det, så det var ju ormen. Så ska vi göra det. Ansvaret ligger helt och hållet hos oss. Att jag syndat beror på att det är ont i mitt hjärta. Där får vi stanna för idag.